Sveriges Radio, program 1.
Stockholm, Uppsala.
Radiofynd.
Vem var det, eller vad var det, som gjorde att fusk blev rumsrent?
Maud Reutersvärd ställde frågan i ett morgonprogram på 1960-talet.
Vem var det som lyckades desinficera ordet så att det inte doftar eller snarare luktar längre? Fusk byter nämligen namn då det blir storskaligt. Då har man helt andra termer. De har ofta en metallklang. Och väldigt ofta utövas det av, ja, till exempel, jag är övertygad om, många båtägare, bilägare, villaägare, direktörer, fabrikörer, lärare, ingenjörer, advokater, producenter, poliser, politiker, trapetskonstnärer. Nej, det skulle inte gå. Det går inte att fuska som akrobat. Det går bara inte. Men annars går det. God morgon.
Kan en hel samhällsutveckling vara ett gigantiskt fuskbygge? Det fanns de som drev den tesen redan på 1950- och 60-talen. Det handlade då om den allt mer kontroversiella användningen av olja.
Hur farlig är vår livsmiljö? Hur länge dröjer det innan riskerna nått ett akut stadium?
Vi var på 60-talet totalt beroende av oljan. Den fick legitimera stora delar av det svenska framgångsundret. Var det fusk alltihop?
Jag fick också ett samtal med direktör Rolf af Klintberg i Svenska Petroleuminstitutet. Och jag frågade direktör Klintberg om han anser att vetenskapsmännen gör en realistisk bedömning av miljöriskerna.
Så vitt vi kan förstå ifrån oljebranschens sida så är det knappast fallet. Människan tål rätt mycket mera än vad till exempel lavar och vissa träd uthärdar.
Samhällsredaktionen 1967 med bland andra Uno Hedin om oljan, fusk eller ej. Idrottsfusk är väl genomtröskat i radio, tv och tidningar. Från maratonlöparna som lyftade med bilar vid förra sekelskiftet till den idag allt mer sofistikerade dopingcirkusen. Annars är väl fusk lika gammalt som den första lögnen. Och fusket hittar ständigt nya vägar. Här från en temasändning om fusk ur P3 Tech 2023.
Önskar att jag gick i skolan igen, för nu finns ju AI och tydligen så fuskar då mer än att typ hälften av alla elever fuskar med hjälp av ChatGPT. Och lärarna, de är helt handfallna. De vet inte vad de ska ta sig till. Hur fan ska man stoppa detta?
Ja. Det är faktiskt Ungdomsbarometern då, som gjort en undersökning med typ 1000 elever. Och då säger ungefär 54% att de någon gång använt ChatGPT för att skriva en uppgift i skolan utan att de då vet om det är tillåtet eller inte. Men de vet ju att det är ju. Inte okej.
Inte tillåtet.
Nej, det är inte tillåtet. Nej.
Fusk som kultur. Ja, själva begreppet fusk alltså. Radioteatern sände 1954 pjäsen Fusket, skriven av Lars Widding.
Jag har en fin plan, tror jag.
Menar du att vi skulle fuska?
Ja.
Ditt allvar, att du skulle...
Nej. Ja, men jag menar det. Hör du ingenting?
Ja, men du som...
Är religiös? Var det inte så?
Jo.
Om jag är religiös eller inte har ingenting med den här saken att göra. Ja, jag förstår att du blir förvånad. Men vi fjärderingar måste hålla ihop.
Oh, visst.
Ja, du var mothåll för Enter. Det vet jag. Han är inte rättvis mot
dig. Fast man kör inte bara mothåll inte. Jag kan inte ett bar mer engelska än för ett starkt BC eller ett svagt B-fråga.
Ja, men då så.
Vad då? Ja, men då så.
Är du rädd?
Rätt? Jag? För att fuska?
Om du får ett bra betyg på den här engelska skrivningen i nästa vecka så...
Skulle du hjälpa mig med det?
Ja!
Att svenska popgrupper i mitten av 60-talet fuskade för att hamna högt upp på 10-topp, det bevisades snabbt. Det gick till så att någon läckte kommande veckas 10-topporter och vips var ett band på plats för en spelning dagen före 10-topp-omröstningen. Osannolika röstsiffror kammades hem. Här en satirdragning av ungdomsredaktionen i P3 1966.
Så ni kan en massa om pop?
Ja.
Men vad ska ni rösta på då?
Ja, det är bra.
Utländska band.
Utländska band? Men nu är det så att det är ju bara svenska band med här på listan.
Ja, de tycker inte det är bra. Så de bara tutar och mutar.
Hundraårsserien görs av Tommy Johansson för Radio Fynd.
Sveriges Radio, sedan 1925.